Assalamu alaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden. Jag heter Sally och detta är Koranpodden. Podcasten som hjälper dig förstå Allahs ord och där vi träffar spännande personer och samtalar med dem om viktiga trosfrågor och hur dessa påverkar våra liv. Du lyssnar på poddavsnitt 167 och idag ska du få lyssna på mitt samtal med Vali Ranem om hur vi tar striden mot islamofobin i samhället. Vali tog debatten om muslimska barns rätt att fasta och utöva sin tro i skolan under den heliga månaden Ramadan. Vi talar om hennes debattartiklar i DN, innehållet i dessa och hur reaktionerna har varit. Länkar till Valis debattartiklar hittar du i beskrivningen till poddavsnittet i din poddspelare men även på vår hemsida koranpodden.se/167. I detta poddavsnitt samtalar jag med Vali bland annat om hur islamofobin kan leda till mindervärdskomplex bland muslimer. Men vi talar också om Brås, Brottsförebyggande rådets senaste rapport om islamofobiska hatbrott i Sverige. Vi inleder dock samtalet med att prata om den senaste uppblossade konflikten i Palestina. Annekteringen av östra Jerusalem fortsätter. Israeliska bosättare tar över palestinska hem som strider direkt mot internationell rätt och mänskliga rättigheter. Palestinier demonstrerar mot denna annektering och ockupation och den israeliska armén våldför sig på bedjande muslimer i och vid Al-Aqsa-moskén. Hur reagerar omvärlden på detta? Vali är själv palestinier och har släktingar och vänner i Gaza. Vi får en kort inblick i Gazabornas liv. Okej, nu med försnack. Här är mitt samtal med Vali om hur vi tar striden mot islamofobin i vårt samhälle. All right, det är en ära för mig att ha med Vali här på Koranpodden. Välkommen Vali.
Tack så mycket. Salam alaikum och rahmatullah barakatuh.
Wa alaikum salam. Fantastiskt att ha med dig här. Du är en stor profil i Malmö. Man har hört om dig. Jag har nog aldrig pratat med dig så här direkt. Så det är kul att göra det för första gången och bli här på Koranpodden. Jag tänkte först om vi kan börja med om du kan berätta lite grann om dig själv.
Ja, absolut. Jag ser mig inte själv som någon profil alls. Men alhamdulillah, det är en ära att få vara med på Koranpodden, en podd som jag uppskattar och har lyssnat på många gånger. Ja, vem är jag? Jag är först och främst muslim, alhamdulillah. Nationellt sett så är jag palestinier. Och det innebär mycket en dag som denna då vi spelar in mitt under pågående händelser där nere. Yrkesmässigt så är jag statsvetare och forskare sedan tidigare. Har arbetat mest inom utbildningsväsendet då på akademisk nivå, bland annat på Malmö universitet som universitetslektor i politisk teori. Mm. Och privat så är jag mamma till två barn, alhamdulillah.
Du nämner det här med pågående konflikten i Gaza. Israel håller på just nu och bombar. Senast jag läste på Al Jazeera så var det tv-byggnad, en stor byggnad där både AP och Al Jazeera har sina kontor.
Exakt.
Men du har även familj och släktingar i Gaza.
Precis. Jag pratade just på telefon med en av mina kusiner som bor inte så långt bort ifrån den här mediebyggnaden. De lever i förskräckelse dag och natt, inlåsta i sina hem. De försöker hålla sig undan fönster och yttre partier av byggnaden där de bor. För de har ju ingenstans att fly. Det finns ju inga skyddsutrymmen eller andra sådana typer av infrastruktur i Gaza. Det är på grund av överbefolkningen.
Mm. Det är en väldigt litet område med mycket folk.
Precis. Och det är intressant det här med hur Israel så tydligt angriper media. För att det är det som är det största kriget, kan man säga. Det är informationskriget och propagandakriget. Och jag tycker de lyckas väldigt bra med det, med tanke på den desinformation som jag tycker man kan se tydligt i svensk media och västerländsk media. Bilden av två likvärdiga parter som strider, bilden av en terroriserande Hamas, när sanningen är egentligen helt annan.
Man kan inte sticka under stol med siffrorna också. Jag vet inte hur många barn det är som har dött nu. 30-tal barn som har palestinska barn som har blivit dödade av israelisk militär. Grundproblemet är ju ockupationen. Det hade sin start där också med östra Jerusalem, där man tvingade palestinska familjer att lämna sina hem och lät bosättare flytta in. Jag tycker det är groteskt att tvinga människor lämna sina hem och sen flytta in där. Det var det som var gnistan denna gången.
Precis. Och det är ju precis som du säger, den här historiska kontexten, den försvinner ju väldigt lätt i västerländsk media. Man pratar ju om det som en isolerad händelse. Man tar liksom bort den här kontexten av att det här är ett folk som är förtryckt av en apartheidstat, och det är en pågående etnisk rensning av muslimer som ligger i bakgrund till allt det som sker. Så att Sheikh Jarrah är ju inte den första eller sista.
Jag tänkte att vi ska prata lite grann faktiskt. Det hör ihop med det här ämnet, och det är islamofobi. Därför att vi ser omvärlden agera eller reagera väldigt tyst eller knappt ens det. När man ser att där är en supermakt militärt överlägset som bombar byggnader, civila människor dör. Och det här med islamofobi, vad är dina tankar om islamofobin som vi har i samhället och i världen idag?
Ja, men det är intressant det du säger, för det är absolut kopplat till den generella anti-arabismen och anti-islam-diskursen som finns. Och den är rätt global, den här diskursen. Och det är sociala konstruktioner som vi alla är påverkade av. Till och med muslimer själva är påverkade av det. Och det leder till mindervärdeskomplex inom våra egna led också. Och hade det inte funnits en generell aversion gentemot islam och muslimer och även människor från Mellanöstern generellt och Nordafrika, så hade det inte varit möjligt att rapportera så här ensidigt och opartiskt som man gör. Det är ganska tydligt att våra liv är ju ändå lite mindre värda. Det är ganska tydligt.
Jag tycker det är väldigt intressant att du säger att även muslimer anammar den här uppfattningen av människor från Mellanöstern. På vilket sätt tror du det yttrar sig?
Jag ser det varje dag. Jag ser det bland människor som är nära mig till och med. Man ser det både liksom ett makro- och ett mikroperspektiv. Vi undviker att vara öppna med vår identitet. Vi undviker att befinna oss kanske i sammanhang där vi behöver stå upp för vår religion. När vi väl är i sådana sammanhang så duckar vi. Vi vågar helt enkelt inte stå upp för våra religiösa värderingar och för våran härkomst. Det är väldigt sorgligt att se. Ett exempel på det är exempelvis systrar som inte vågar praktisera religionen, exempelvis genom att bära slöja. Det har varit en trend nu generellt att systrar tar av sig slöjan och berättar väldigt öppet om att de inte orkar mer. vara representanter för en religion som är hatad. De orkar liksom inte.
Mm.
Det är bara ett väldigt litet exempel på hur det kan synas.
Jag brukar prata om rasisten som rasisterna sätter i ens eget huvud. Det hänger med att man liksom indirekt omedvetet anammar den här rasistiska föreställningen om araber eller muslimer. Och att muslimer själva liksom anammar och tillämpar det här. På vilket sätt kan vi bäst skydda oss mot det?
Du menar att vi själva inte hamnar i ett självhat?
Precis.
Ja. Jag tror nummer ett är kunskap. Det kanske är nummer ett, och nummer två, och nummer tre och ända fram till nummer 10 på listan är kunskap. Att förkovra oss i vår egen tradition, att förstå vår religion, förstå våra värderingar, förstå vår historia, förstå var vi kommer ifrån och hur mycket visdomar det finns. Och även då titta på omvärlden runt omkring oss och se hur otroligt stort behov det finns av islam. Och hur många problem det finns exempelvis bara i lilla Sverige som skulle kunna lösas med hjälp av islam.
Mm.
Så som exempelvis den här MeToo-kampanjen som har pågått länge. För mig som muslimsk kvinna så är det helt absurt. Det enda jag ser att de skriker är att de är i behov av islamiska värderingar som skyddar kvinnan.
Mm.
Varför kan de inte se det? För mig är det så tydligt. Och förstår vi det, då kan vi stolt stå för vår religion, för våra värderingar. Problemet är att vi saknar den kunskapen väldigt ofta. Att vi förkovrar oss inte i första taget själva i vår egen tradition. Och därför faller vi väldigt lätt offer för de fördomar som finns i majoritetssamhället.
Mm.
Och har vi inte den kunskapen och så kan vi inte heller komma till ett stadie där vi också känner stolthet. Vad är det vi ska känna stolthet över om vi inte vet vad det är vi pratar om? Så jag tror att det är A och O. Det är kunskap.
Tycker du den kunskapen finns och inhämta i Sverige idag?
Det var en bra fråga. Jo, det tycker jag nog. Vi lever ändå i ett informationssamhälle. Man kan få tag på den information och den kunskap man behöver. Problemet är bara att man kan också gå vilse i sitt kunskapssökande. Man kan hamna i olika inriktningar som kanske inte förespråkar traditionell islam. Men det finns absolut.
Mm.
Det gör det, det tycker jag. Och det handlar om att man måste ta första steget och inte bara se sig som ett offer för en förtryckande majoritetskultur. Man börjar där. Det är okej om man går lite vilse. Man kan gå några... Det är okej att gå lite zigzagmönster fram också. Man behöver inte hitta rätt direkt. Huvudsaken är att man har en god avsikt. Så hamnar man där, inshallah. Så hamnar man rätt.
Jag förmodar att du har vandrat på den vägen och inhämta kunskap för att stärka din självkänsla. För vi kommer komma till en strid som du tog tag i. Och, men hur har du sökt, vad har du funnit den här kunskapen och vilken kunskap har varit viktig för dig för att stärka din självkänsla och din tro?
Mm. Mm. För det första, jag skulle nog inte påstå att jag har kunskap. Däremot skulle jag påstå att jag är kunskapssökande och kunskapsälskande. Jag älskar kunskap. Jag är långt ifrån kunnig och strävar hela tiden efter att utöka min lilla kunskap som jag har. Jag tycker ändå att man kan klara sig ganska långt på en liten kunskapsbas för att kunna orientera sig rätt så väl i samhället. Alhamdulillah. Så det krävs inte att man har en ijaza, liksom i islamisk teologi för att kunna vara en god samhällsmedborgare. Men jag tycker att vi muslimer generellt bör hela tiden sträva efter att öka vår kunskap. Egentligen så tar ju den resan tar ju aldrig slut.
Mm.
Min resa har väl varit en ganska klassisk sådan kanske. Att jag först har sökt världslig kunskap genom akademiska studier och forskning etc. Och sen funnit att det räckte inte. Och det är en väldigt intressant vägg att gå in i. Väldigt, väldigt intressant. Lärorik. När man känner att ja, men det här det räcker inte. Vetenskapen kan ju inte besvara alla mina frågor.
Vilka frågor är det då som den världsliga kunskapen inte kunde svara
på? Ja, men exempelvis för en extrem nörd som mig som har studerat och förkovrat sig politisk teori. De här teorierna räcker ju inte till. Till slut tar det stopp. Och jag kan inte beskriva världen helt utifrån politiska teorier. Någonstans så tar det stopp och där vetenskapen tar slut och Allah tar vid, alhamdulillah. Och att känna det. Och sen, alhamdulillah, så är jag har ju ändå haft en lyxig kontext av att vara född muslim och alltid haft det i bakhuvudet i alla fall, i bakgrunden. Men jag hade ändå en period där jag var väldigt fokuserad på mina akademiska studier och islam var liksom mer i den privata sfären.
Mm.
Och det är ju också en del av att leva i Sverige, att det är ju väldigt svårt att kunna få ta in islam i den offentliga sfären. Alltså att befinna sig på en arbetsplats eller på en skola exempelvis och nämna Guds tro är ju nästan som att skjuta sig själv i benet. Det är ju inte tillåtet riktigt. Och särskilt inte inom forskningsvärlden.
Mm.
Att åberopa Allah i fikarummet på universitetet är kanske inte det första
det är inget som ger en meriter direkt.
Nej, men alhamdulillah, det man kan göra däremot att när man väl har skaffat sig meriter och liksom akademisk tyngd till en viss del så kan man ändå ta in det om man vågar. Och det är det vi måste våga. Vi muslimer måste våga lyfta in Allah i fikarummen runt omkring på de svenska arbetsplatserna.
Mm.
Vi måste vara oförlåtande. Öppna och ärliga med var vi står och vilka vi är. För det här är också ett sätt att göra dawa, alltså att kalla till islam. Det handlar inte bara om att egoistiskt berätta om vad som är bäst och vem som vet bäst, utan det handlar också om att öppna upp och tillåta andra få den här kunskapen också. Och öppna upp en väg för dem. Så att ja, vad var frågan nu? Förlåt.
jag lyssnar. Jag tänkte gå tillbaka snabbt innan vi tar den striden som du tog. Men om det kommer en ung syster som du nämnde som funderar på att ta av sig slöjan och känner att hon inte orkar med blickarna, inte orkar med hatet som hon möter på gator och på arbetsplatser och så vidare. Vilken kunskap hade du förmedlat eller vad hade du gett henne för råd för att ingjuta mer hopp och tro?
Mm, väldigt bra fråga. Jag har varit i de situationerna där systrar har frågat mig om råd kring detta. Och då har jag fallit tillbaka till just kunskapen. Varför bär vi slöja? Vad är syftet? Vad är avsikten med det? Och vem försöker vi göra nöjda i slutet av dagen? Vem vill du ska vara nöjd med dig? Människorna runt omkring dig eller är det Allah? Allahs nöjdhet som du eftersöker. Det är väl det första och det viktigaste jag skulle lyfta.
Mm.
Men att även också inge hopp på så sätt att Jag har ju en övertygelse som muslim att den som har en god avsikt kommer inshallah att alltid segra i slutändan. Har jag för avsikt att göra Allah nöjd så kommer också Allah att bana vägen för mig och underlätta för mig att kunna genomföra det jag behöver genomföra. Och jag kan säga av egen erfarenhet att så har jag alltid upplevt att det är. Så länge jag har rätt avsikt och gör det för rätt sak så har det också gått bra. Alhamdulillah.
Okej, jag tänkte att vi ska gå till den här striden som du tog och det gäller...
En av alla dessa strider.
En av alla dessa strider, precis. Men för vi har precis avslutat den heliga månaden Ramadan och firat Eid här. Men under Ramadan så blev det en del skriverier eller tjafset kring fastande barn på olika skolor. Jag lyfte det. Och det var många andra som lyfte det här. Du skrev en insändare, men ett av de här ingreppen i religionsfriheten var ju en lärare som skickade ett sms till muslimska föräldrar och vårdnadshavare att det här är inte någon, att det finns en regel att man inte ska fasta. Och att det är inte bra nu under coronatider för det försämrar immunförsvaret och en hel del och att man skulle avråda sina barn från att fasta. Det är ett övertramp tycker jag från en lärare att skicka ett sånt sms. Det blev uppmärksammat i SVT, rektorn bad om ursäkt för det här. Det drogs tillbaka, rektorn menar att läraren hade goda avsikter och så vidare. Men det var ett av många incidenter, det var många barn. Ganska vanligt på många skolor att barnen får fylla i en blankett. Någon form av, ska man säga, en registrering av religiös övertygelse, vilket är förbjudet i Sverige, eller vi gör inte det. Vi registrerar inte människor utifrån deras religiösa övertygelse, men här får barnen fylla i att de är muslimer, att de ska avstå då frivilligt från maten. Och sen så det värsta kanske av allt var ju vissa skolor där barn som fastar var tvungna att vara i matsalen. Jag vet inte, för att det var ingen annan personal som kunde se efter dem. Så när all personal och alla andra äter i matsalen så får de här barnen följa med och sitta där och titta på när deras klasskamrater äter och de är fastande. Alltså, det är ett axplock av mycket. Vad var dina reflektioner och tankar? För du valde att ta den här striden.
Ja, men precis. Det började faktiskt på ett privat plan. Att mina barn kom hem med en av dessa otaliga blanketter som cirkulerade runt i Sverige, i svenska hem, svenska muslimska hem. Så de här utskicken i form av blanketter, sms, mail och muntliga uttalanden har varit, alltså, haft en ganska stor omfattning, förstod jag sen. Men det började med att jag fick hem en sån blankett själv. Och det var ganska den hade en ganska tydlig underton av att barn inte bör fasta. Mm. För det stod där att barn vi på vår skola tycker att barn behöver äta under hela dagen för att klara av skoldagen och för att må bra. Och då tog jag direkt kontakt med skolan och förklarade att ja, och vi föräldrar har väldigt bra koll på våra barn och vi tror att barn också behöver religionsfrihet och bestämmande rätt över sina egna kroppar och sitt eget utövande för att må bra och för att också utvecklas i sitt lärande. Mm. Så det började så. Och när jag förstod att problemet var större än på vår skola, för det uppenbarade sig att vår skola var nog bland de mer milda lagen. För det fanns ju även skolor som helt och hållet förbjöd fastan för barn under 12 år. Mm. Vilket strider mot grundlag och barnkonvention. Det fanns ju till och med skolor som hade handuppräckning. Där barn fick räcka upp handen i klassrummet för att svara på om de fastar. Alltså med andra ord ifall de är muslimer. Mm. Så väldigt, väldigt obehagliga scener har utspelat sig kring den här situationen. Och när jag förstod att det var så här så började jag samla in upplevelser på Facebook. Och jag har fått in väldigt mycket material. Så mycket att jag har inte ens orkat gå igenom allting. Utan jag har bara fått plocka ur lite här och där. För att kunna skriva en insändare som till slut blev publicerad i Dagens Nyheter. Och där argumenterade jag då för att det här är ja, i slutändan är, alltså, det är diskriminering och grundar sig på aversioner mot islam och muslimer. Men det handlar också om att man i den här islamofobiska andan så gör man övertramp på sig själv och sina egna måttstockar som man annars använder. Det är det som är så himla komiskt, eller tragikomiskt kanske vi ska säga. Man talar ju oftast om barns bestämmande rätt. Och helt plötsligt när det handlar om islam, då gäller det inte det längre. Mm. Man pratar om religionsfrihet. Man pratar om alla möjliga olika demokratiska fri- och rättigheter. De gäller inte heller, uppenbarligen, när vi talar om islam. Man är ju väldigt... Man har väldigt stor respekt för vetenskap och forskning i ett land som Sverige. Men nej, inte det heller är intressant när det gäller islam. Utan då kastar man in alla möjliga spekulationer, så som exempelvis att fastan skulle öka chanserna att få corona, vilket är en av de mer komiska sakerna jag hört som saknar belägg. Mm. Vi vet ju att forskningen tvärtom visar på att fastan är en bra, är en god, alltså har goda effekter på hälsan.
Mm.
Sen ska man ju också, det tog jag också upp i artikeln, att man ska ju också ha klart för sig att barn är ju inte under obligatorisk plikt att fasta förrän de kommer i puberteten. Men däremot så är det ändå en tradition som är den har sin grund i vår sunna. Att barn börjar smått lära sig fasta. Både av andliga anledningar men också av inlärningsanledningar. Redan vid 7 års ålder faktiskt. Och hur mycket och om de fastar beror på deras förmåga och deras helt enkelt vad de klarar av. Och det vet ju bäst föräldrarna om.
Mm.
Men i det här fallet så tyckte skolorna att de visste bäst. De vet bättre än muslimska föräldrar helt enkelt. Och det var oerhört provocerande. Just de här dubbla måttstockarna och den här paradoxala förhållandet till hela grejen. Och det, som sagt, det är ju bara en liten grej. Det är egentligen bara en liten grej bland många saker som visar på islamofobin i vårt samhälle. Mm. Så det är de här diskurserna, hur man kan, hur det har blivit normaliserat att man kan bete sig så här mot muslimer. Och det, alltså det är ju en slags, ja, jag skulle säga att det, alltså det är en sekulär extremism som vi ser.
Mm.
Och som tar sig uttryck i olika sätt, bland annat på det här sättet. Kränker barn och deras föräldrar.
Mm. Jag tycker från ett GDPR-perspektiv så är det väldigt problematiskt att man låter föräldrar och barn fylla i en blankett där man skriver att man fastar om man har muslimsk tro och så. Att registrera, och vad händer med de här blanketterna, vad händer med de här pappren, var sparas de, hur länge sparas de, och vem har tillgång till de här dokumenten? Väldigt problematiskt. Jag har inte sett någon journalist som har grävt i det här eller problematiserat det.
Det har lyfts väldigt, väldigt ytligt bara. Mm. Det var som med något reportage i DN där man tog upp den här frågan.
Mm.
Det var bara som en sån liten... Alltså det var inte alls ur det här kritiska perspektivet som vi tar upp. Med tanke på den högerpopulistiska vågen som vi ser, och att vi troligtvis kanske ser en väldigt rasistisk regering inom kort, kanske styra Sverige, så är det ju väldigt aktuellt och väldigt relevant att tala om de här sakerna. Som exempelvis alltså registreringar och vilka dokument som sparas och var kommer de här dokumenten att användas till.
Mm.
senare. Vi har ingen aning om det.
Det som jag tycker är väldigt tragiskt också med det här är ju att man ser bara ramadan som ett problem. Man uppmärksammar bara maten när ramadan handlar egentligen minst om mat. Istället för att hylla ramadan som en tid av gemenskap, tanke kring de som har det mindre ställt, andlighet och alla de här sakerna, istället för att gratulera de här muslimska barnen för det här, så får man ett byråkratiskt tråkigt dokument där man ska kryssa i och tacka nej och där man avråds från att inte fasta. Jag tycker man missar en pedagogisk möjlighet här att kunna stärka dessa elevers självkänsla, att låta dem berätta om vad ramadan handlar om och så vidare. Istället så gör man det till en sån här grej.
Ja, men precis. Och jag måste tyvärr säga att jag är mycket mer pessimistisk än så. Jag skulle aldrig förvänta mig att det skulle komma någonting positivt. Men jag tycker i alla fall att man kan hålla sig neutral till saken. För att man får inte glömma att alltså man får inte glömma maktförhållandet mellan skola som en myndighetsutövande institution och småbarn. Bara det. Alltså det förtrycket är ju den kränkningen är ju oerhört stor och stark. De här barnen man tjatar ju ofta om integration och att barnen ska komma in i samhället och att vi ska vara en del av samhället, men man sätter ju själv barriärer för att det ska vara så. Man polariserar ju och ställer de här barnen utanför direkt genom sådana här handlingar. Hur kan man sen då komma och kräva att de här barnen ska vara en del av samhället?
Precis, jag tror barnperspektivet här är väldigt intressant. Alltså, vad sätter det här för spår hos barnen? Och vad får det för känsla hos dem? Känner de sig delaktiga? Eller känner de sig utanför och annorlunda? Du skrev den här artikeln på DN där mycket av det som du har nämnt ingår. Vad blev effekten av insändaren DN?
Ja, alltså det är ju... Det är också intressant för att, eller det är kanske det mest intressanta, för att reaktionerna bekräftade ju det jag hade skrivit. Så jag kunde ju egentligen bara luta mig tillbaka och skörda, kan man säga. DN.se, där artikeln bland annat då, publicerades, kommentarfunktionen där gick ju ballistic. Det var så, och det kommenteras fortfarande har jag sett. Sist jag kollade så var det över 140 kommentarer och det brukar inte vara så mycket skriverier.
Är den redigeras den, modereras den eller är det bara fritt fram att skriva vad man vill? Jag tror tidningen har
den redigeras, så att jag har sett väldigt många kommentarer som har tagits bort av moderator på grund av att de har varit för grova. Med tanke på hur mycket hat det ändå hade skrivits som kom fram och tilläts vara kvar på sidan, så blir jag ganska mörkrädd och lite orolig över vad det egentligen stod. Många kommentarer med väldigt mycket ogillande mot islam och muslimer, väldigt mycket otrevligt, obehagligt, tycker jag, som tilläts att stå på sidan, så blev jag väldigt orolig över vad som togs bort. Men å andra sidan så har jag ju fått se smak av det på Flashback exempelvis, där det har rullat ut trådar om mig och min person och att jag är ett svin, jag är en radikal islamist, jag borde slängas ut ur Sverige, jag vill införa sharia etc. etc. Och även på Facebook har jag fått ta emot väldigt mycket hat och hotfulla kommentarer.
Hur hanterar du det?
Alhamdulillah så har jag jag vet inte om det är något skruvlös eller så, men jag blir faktiskt stärkt av det, för att jag känner att man, alltså det är klart att jag inte vill att det ska se ut så här, men jag vet sedan barns ben att det ser ut så här, Det är ingenting nytt för mig, jag blir inte alls förvånad.
Mm.
Det som stärker mig är, alltså den stärkande känslan får jag ju utifrån att jag, det bekräftas att den här artikeln som jag skrev verkligen behövdes. Så jag behöver skriva fler artiklar och behöver vara mer aktiv. Så på det sättet blir jag stärkt.
Mm.
Jag har också, måste jag nämna, blivit väldigt stärkt av många, många muslimska syskon runt omkring i landet som har skrivit till mig väldigt många stöttande kommentarer för att man känner igen sig i det här och man uppskattar att någon tar upp det. Så det har också, det ska också nämnas faktiskt.
För nu när man har varit med ganska länge och sett olika muslimska debattörer genom åren, så är det inte så ovanligt att man blir utbränd, att man inte orkar ta smällarna. För tyvärr är det så att även om du får uppbackning och många ger stöttande ord och så är det få institutioner eller organisationer som backar upp en. Utan det som jag har upplevt och även hört från andra är att när stormen väl kommer så står man där ganska själv. Mm. Utan att man har de här institutionerna. Hur ser du på det?
Mm. Jättebra att du frågar det, för det är ju egentligen det som skulle vara mitt första svar egentligen. Då vill jag gå tillbaka till det jag sa innan. Var söker jag min nöjdhet och mitt stöd? För mig så är nummer ett min avsikt. Jag kollar hela tiden av min avsikt, men jag är likt andra en människa som faller dit på den punkten hela tiden. Men det gäller att påminna sig själv om och om igen. Min avsikt med det här är i slutändan inte att göra någon nöjd, varken muslimer eller icke-muslimer. Utan min avsikt är att söka Allahs nöjdhet, subhanahu wa ta'ala. Att min avsikt är helt enkelt att få fram sanningen, att sprida kunskap. Och att stå upp mot orättvisor. Och det gör jag med stöd i vår islamiska tradition. Och det är därför som jag aldrig känner mig ensam. För jag känner att jag har Allah på min sida så länge min avsikt är korrekt.
Mm.
Inshallah så är den det. Så av den anledningen så känner jag inte så faktiskt. Jag känner inte att jag tappar momentum och jag blir inte uttröttad på det sättet. Men det är klart, vi är alla människor och det här med avsikten måste man förnya gång på gång.
Du fick även en motreplik av en ex-muslim. Vill du berätta lite kort vad den motrepliken var?
Ja, precis. Ja, tyvärr så är det ju de här då ex-muslimerna som är de värsta islamofoberna. Jag tycker egentligen synd om dem, för att de utnyttjas ju av en populistisk agenda. De blir ju som en trygg de blir som en trygg hamn för kritik mot islam, för att det anses som att det är kritik som kommer inifrån.
Precis.
Vilket ju är långt ifrån sanningen, för att egentligen så är de här människorna väldigt traumatiserade från sina egna av sekulära despotiska regimer. Och de känner att de får en slags bekräftelse av muslimhatare eller islamkritiker eller vad nu vi vill kalla det, över hela spektrat så att säga. Och i det här fallet så var det då en ex-muslim, faktiskt var han ordförande för Skandinavernas organisation.
För ex-muslimer, all right.
Ja, alltså han är ex-muslimen av ex-muslimer. Han menade då på att det är misshandel, att låta barn fasta under ramadan. Han menade att det är indoktrinering som pågår, föräldrarna indoktrinerar sina barn. Och föräldrarna bör i princip orosanmäla sig sociala myndigheter.
Wow, prata om att dra i växlarna alltså. Wow.
Ja, absolut. Han lämnade inget. Dessutom så uttryckte han någonting som var väldigt intressant. Och det är att han skrev, barn har ingen religion.
Nej, okay.
Och dessutom så kom han från en organisation som heter Barnen först. Vilket blev, så jag visste faktiskt inte hur min slutreplik skulle se ut. För att jag hade lite svårt att hålla mig för skratt.
Mm.
Men den blev av till slut och den är under publikation nu, inshallah. Men han... vi kommer tillbaka till det här med måttstockarna hela tiden. Det är det som är... rasismen och islamofobin är ju så dum att den slår ju knut på sig själv hela tiden. Det här är ju en person som då pratar utifrån barns mänskliga rättigheter. Men glömmer bort att barnkonventionen är ju den som numera också är svensk lag, för att tillägga. Det är ju den som ger barnen den här friheten att ha religion och tro. Och enligt barnkonventionen så har uppenbarligen barn religion.
Mm.
Dessutom så är barnkonventionen ganska tydlig med att det är föräldrarna som till och med ska försvara och stå upp för den rätten som barnen har att utöva religion. Så han slår ju knut på sig själv där. Så det blir...
Men det, det är precis som du sa tidigare, att det är de här friheterna och lagarna som helt plötsligt inte gäller för muslimer. Alltså att det blir motsägelsefullt.
Precis. Barn ska ha rätt att exempelvis utöva... barn ska ha rätt till allt möjligt som man kan tycka är ifrågasättande. Rätt till ifrågasättande. Men så fort det handlar om islam så faller de här rättigheterna, de här måttstockarna.
Mm.
Och det är det som visar på att det i slutändan handlar om en islamofobi och inte egentligen en den här välviljan eller omtanken om barn. För att då hade, för i så fall hade måttstocken hållit för alla situationer. Så att, och det är igen det här med att man säger emot sig själv. Barn har inte religionsfrihet, barn har inte bestämmande rätt. Mänskliga rättigheter gäller det inte helt plötsligt.
Mm.
Så att, ja. Det är...
Mm. Jag tänkte, det här Brå kom ju ut med en rapport om islamofobin i samhället. Jag har laddat ner det PDF-dokumentet, men jag har inte fått tid att läsa den.
Kan jag ge dig en snabb recap.
Jag skulle uppskatta det. Kanske en liten teaser så att jag prioriterar den i min läslista. Skickar upp den högre upp. Men vi har också Malmö stads näthatsrapport. Jag förmodar att som akademiker och forskare så har du säkert läst de här två rapporterna. Vad är dina spontana tankar och reflektioner efter att ha läst det här?
Näthatsrapporten som kom ut för ett par månader sedan var ju någonting som Malmö stad beställde. Och det var väldigt intressant där, för att vi kommer tillbaka igen till samma begrepp hela tiden. För då igen det här med dubbla måttstockar.
Mm.
Man beställde den här rapporten för att se hur näthatet ser ut. Och den visade att 97% av alla malmöbor som utsätts för näthat blir utsatta på grund av sin etnicitet. Och 70% av de här kommer från Mellanöstern och Nordafrika eller har muslimsk trosuppfattning.
Mm.
Och när det kom fram så viftade man bort rapporten. Det var liksom inte så intressant längre. Och politiker uttalade sig ganska tydligt med såna här saker som den här utsatta gruppen ska inte särskiljas, utan man ska ju minska hatet mot alla.
Jag känner igen det där.
Man sa att olika minoriteter utsätts ju, och man kan kopiera egentligen samma antirasismarbete på alla.
Mm.
Och det är ju en ren lögn, för det gör man ju inte.
Nej.
Alltså jag tror inte någon skulle kunna våga säga att man kan hantera antisemitism med islamofobi arbete exempelvis. Men man kan säga det åt andra hållet.
Jag tror en politiker gjorde det också. Jag blev frågad om detta i Expressen, tror jag. Hon bara, jo men vi har ett arbete mot antisemitism, så att det här faller under samma paraply. Det är alltså så långt man kan komma från forskningen som det bara går, väldigt kränkande mot en grupp som känner sig kränkt, att bara, ja men vi jobbar mot antisemitism, men jag är inte jude, jag är muslim, och de har fördomar mot muslimer som är helt annorlunda än mot judar.
Precis, så ja. Liksom... Alltså, utsattheten ser helt olika ut i olika grupper på grund av historisk kontext och hur fördomar har uppstått och vad de bygger på. Det ser helt olika ut.
Mm.
Så det som blir intressant där är att man diskriminerar ju inom ramen för själva arbetet mot diskriminering när man håller på så här. Det här är ju ett antidiskrimineringsarbete som man diskriminerar inom. Alltså det, jag vet inte. Vad kan vi säga mer?
Ja, jag förstår. Vad är dina tankar om Brås rapport?
Ja.
För den var också väldigt intressant, för att de var det de som bjöd in. Vem var det som hade beställt rapporten? Det var väl det här...
Ja, den är beställd av regeringen.
Ja. Yeah. Och så skulle man ha en panelsamtal kring den. Och då hade man bjudit in... Jag gjorde ett stort grej.
Ja. Jag var med där faktiskt.
Ja, yeah. Jag gjorde en stor grej, för att när jag tittade på den så var ju alla i panelen icke-muslimer, alltså människor med en annan tro eller liksom... etniska svenska. Jag bara tänkte att om man ska prata om rasism eller islamofobin, så tycker jag att man borde ha med någon muslim i panelen som kan uttala sig. För det är precis som man skulle ha en, liksom, en rapport om mäns hat mot kvinnor, så är det bara män som sitter där och pratar om den här rapporten. Men när jag skrev om det på Facebook sen, så blev ju Sheikh Salahuddin inbjuden till den där panelsamtalet, och du var där som gäst.
Jag var där som publik, ja.
Publik, ja.
Mm.
Om vi börjar med rapporten först.
Mm.
Vad innehöll den?
För det första, den är ju verkligen gjord i sista sekund. Alltså man borde ha forskat om det här långt tidigare. Mm. Först, det är väl först en av slutsatserna i Brås rapport som då kom ut alltså för drygt en månad sedan, tror jag. Att det är otroligt underbeforskat område.
Mm.
Man vet inte så mycket om islamofobi. Den här rapporten hade som syfte att studera hatbrottens karaktär. Och därför så har man inte kunnat få fram någonting om omfattningen. Så vi vet egentligen inte hur stor omfattningen är vad gäller islamofobi i Sverige. Jag har läst den som sagt, och jag anser att analysen är väldigt svag eftersom man... Alltså det är klart att man kan göra såna här typer av kartläggningar över hur diskrimineringen eller hatbrotten ser ut. Så att den är väldigt tung på empiri, alltså på material, men analysen är ganska handfallen. Dessutom, det som är intressant att ta upp är att empirin är insamlad från 2016-2018.
Mm.
Vilket innebär att det med all säkerhet ser betydligt värre ut i dagsläget, eftersom polariseringen i samhället har ökat kraftigt sedan dess. I och med främlingsfientligheten har ökat, och speciellt fientligheten mot islam har ökat på grund av normaliseringen av SD. Och populistiska vindar överhuvudtaget i samhället. Så att fastän den visar på att islamofobin är ett enormt problem, så tror jag att den är mycket större idag. Och det andra som man kommer fram till där är att det är ett enormt mörkertal på grund av att anmälningsbenägenheten är väldigt låg. Så att, ja, på grund av det så är situationen också mycket värre än vad vi tror, vad vi kan se i den här rapporten. Men rapporten är, skulle jag säga, alldeles för begränsad till individen. Man ser inte så långt, alltså man pratar lite grann om samhällsperspektiv, men man studerar egentligen islamofobins konsekvenser på individen.
Inte på struktur, eller?
Precis, man...
Institution?
På det sättet är den faktiskt bra. Man ser konsekvenserna av hatbrott på individen, såsom oro, rädsla, hur människor ändrar rutiner, beteenden, till och med flyttar för att kunna få ett bättre liv. Man visar på hur det leder till sjukskrivningar, depressioner, undvikande, att man döljer sin religiösa tillhörighet, att man det skapar uppgivenhet, utanförskap etc. Förutom såklart alltså de här fysiska påhoppen som vi också vet finns, alltså rent fysiska skador på människor och mentala. Men man tar inte upp tillräckligt mycket det här med samhällspåverkan. Dels så missar man helt och hållet, tycker jag, perspektivet av islamofobi som kommer från myndigheter, från institutioner, från arbetsgivare etc. Utan det som beskrivs i den här rapporten är först och främst alltså individer som hoppar på individer eller diskriminerar individer. Och det här är såklart ett problem, men det är långt ifrån det enda problemet. Jag har faktiskt ingen aning varför det blir så skevt i rapporten. För det är egentligen inte något direktiv de har fått. Utan tyvärr så blir det så här.
Hade du möjlighet att lyfta det här på panelsamtalet?
Ja. alltså panelsamtalet var väl nej, jag tycker inte det lyftes tillräckligt, det tycker jag inte. Och det hade ju lyfts ännu mindre ifall man inte hade fått in någon muslim. Nu fick man in en muslim i sista sekunder, men som gjorde att det ändå lyftes till en viss del. Men såklart så nej, det är alltså långt ifrån tillräckligt. Och det man missar är ju att hur påverkar, okej, att islamofobin påverkar individer, men hur påverkar islamofobin vårt samhälle i stort? Hur är konsekvenserna? Hur ser konsekvenserna ut på samhället i stort av ökad polarisering? Av i slutändan demokratiunderskott som skapas. Vi har ju en stor andel muslimer i Sverige. Var är deras deltagande i samhället när de är i det här utanförskapet? Och vad har det för påverkan på vår demokrati i slutändan? De här frågorna saknar jag helt och hållet. Det som jag tycker är bra att de lyfter exempelvis däremot är att det här islamofobi långt ifrån ett extremistproblem. Det är alltså inte bara en sverigedemokrat med järnrör som är islamofob, utan islamofobi finns i alla samhällsskikt. Det är inte bara en outbildad vit man i en förort som hoppar på muslimer, utan det här finns i alla samhällsskikt. Och alla muslimer är utsatta. Och det är liksom inte begränsat till någon specifik plats, tid eller person. Så det är väldigt utbrett. Det tycker jag är bra att det kommer fram. Sen ska man ju också lyfta att såklart så är ju mer synlig man är som muslim, ju mer utsatt man är. Så att en hijab-bärande kvinna är ju såklart det bästa bytet för islamofobi såklart. Vilket knyter an till det här som vi pratade om i början, att islamofobin i slutändan leder till att vi får undvikande beteende och att vi försöker dölja vår identitet. Att vi inte orkar visa oss öppet, helt enkelt.
Om vi har lyssnat på det här, vi ser de här alarmerande rapporterna och siffrorna och så vidare. Jag tror många som lyssnar nu tänker, hur bekämpar vi islamofobin på det bästa och mest effektiva sättet? Vad kan jag göra? Vad hade du gett för svar på en sådan fråga?
Ja, det är the million dollar question. Jo, det är en bra fråga. Då vill jag gärna gå tillbaka till det jag sa från början om kunskap. Det viktigaste är att vi ökar vår egen kunskap om vår islamiska tradition, om var vi kommer ifrån, och bygger upp en izza, en stolthet i att vara muslimer. Det är väldigt viktigt. Det andra som är viktigt är att vi fortsätter stå upp mot orättvisor. att vi faktiskt tar till de medel som finns, även om lagstiftningen så som den ser ut idag tyvärr känns mer symbolisk för många, eftersom anmälningarna inte leder någon vart, så tror jag ändå att det är viktigt att man fortsätter anmäla, att man står upp mot orättvisor på de sätt som man har tillgång till. Det kan vara att man skriver, att man pratar, att man uttalar sig i sociala medier, i de kanaler där man finns, men också just det här att man tar debatten i fikarummen på sina arbetsplatser, på skolan etc. Det är jätteviktigt. Det som också är viktigt, om inte ännu viktigare, skulle jag vilja lyfta, och det gör jag nu för att nu är vi ändå i en kanal där vi muslimer lyssnar på varandra. Och det är att vi behöver också jobba på intern kritik. Den är jätteviktig. Hur porträtterar vi islam? Vad gör vi? Visar vi verkligen på islams genuina tradition när vi är ute i samhället, när vi interagerar med grannar etc.? Hur beter vi oss? Så att varje muslim bör fråga sig, beter jag mig i enlighet med profeten sallallahu alaihi wasallams tradition? För gör vi inte det, då kan vi faktiskt lägga ner hela debatten. För då spelar det ingen roll. Men självklart, vi kan inte nå upp till profeten sallallahu alaihi wasallams karaktär, men vi bör sträva efter att efterlikna den så mycket som det bara går. Exempelvis i hur vi beter oss mot våra grannar, att vi är ärliga, att vi är hederliga, att vi tar hand om vår medmänniskor, vår miljö etc.
Väl, det börjar bli sent och jag tänker att vi ska avrunda inshallah.
Bara den sista grejen. Yes. Får jag nämna den sista grejen?
Ja. Absolut.
Och den sista grejen som jag tror är jätteviktig, det är att vi inte bara använder oss av de befintliga mediekanaler och plattformar som finns, utan vi behöver skapa våra egna. Så som du jobbar med Koranpodden exempelvis. Jag tycker det är jätteviktigt att vi har våra egna plattformar, våra egna mediekanaler där vi kan organisera oss på det sätt som vi vill och som vi känner behövs och som och där vi inte censureras. För att censuren finns tyvärr även i ett samhälle som förespråkar demokrati, yttrandefrihet. Så vi behöver de här platserna, de här rummen där vi kan sprida sann islam och kunskap, inshallah. Så det är väl mitt svar på frågan.
Tusen tack. Jag tänker att de där viktiga orden får avrunda det här samtalet. Stort tack till dig, Vali, för att du tog tiden och har det här samtalet och för ditt fantastiska arbete och debattartikeln som du skrev, som jag läste och som jag var imponerad över och väldigt tacksam för att du tog den striden. Vi är olika personer som tar olika strider. Och alls respekt till dig för den striden som du tog. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskydda dig och ge dig all framgång i ditt arbete. Jag hoppas inshallah i framtiden att vi kan ha fler sådana här samtal. Tusen tack för att du har varit med.
Tack själv. Barakallahu fikum.
Wa yakum. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh.
Tack för att du lyssnade på mitt samtal med Vali Ghanem. Något som jag tar med mig från mitt samtal med Vali är hur akademisk, logisk och noggrann hon är i sitt sätt att ta debatten. Hon är väldigt påläst och insatt. Samtidigt inspireras jag av hennes mod att stå upp och ta debatten. Må Gud belöna henne och skydda henne och alla andra som står upp för rättvisan. Amin. Om du fann samtalet lika inspirerande som jag gjorde, skulle jag uppskatta om du delar den med någon som du känner. Skicka ett mail eller ett sms med direktlänken till samtalet med Vali, koranpodden.se/167. Nästa vecka är jag tillbaks inshallah med ännu ett samtal. Jag intervjuar Aileen Abdullah från Stockholm som har malaysisk bakgrund. Samtalet är på engelska och heter I went from burnout to Muslim Counselor. Samtalet har som fokus utbrändhet och hur Aylin tog sig ur det. Här kommer ett kort utdrag från det samtalet.
I must be honest, before I lived in Finland, before I moved, I knew nearly nothing except that it's really cold and really expensive. I didn't even know what they ate, you know, in Scandinavia. So I was like literally picked up and dropped in the middle of nowhere. And it was such like a bizarre experience. And I can tell you that anybody who has...
Missa inte mitt samtal med Aylin Abdallah. I went from burnout to Muslim counselor på måndag, inshallah. Nu är det inte många avsnitt kvar på säsong 5. I sista poddavsnittet vill jag därför göra en sammanställning av olika avsnitt som våra lyssnare har tyckt bäst om eller något speciellt som de har lärt sig under säsong 5. Jag skulle därför vara jätteglad och uppskatta om du lämnade ett kort ljudmeddelande med din mobiltelefon där du nämner vad du har tyckt har varit bäst med säsong 5. Jag lägger ihop alla inkomna ljudmeddelandena i sista poddavsnittet och ger mina kommentarer. Surfa med din mobiltelefon till koranpodden.se/5, alltså bokstaverade då F-A-M 5 och inte siffran 5, så kan du lämna ett kort ljudmeddelande. Det ska bli så spännande att sammanställa och höra alla våra lyssnares bästa minnen från säsong 5. Jag tackar så mycket på förhand för att du berikar Koranpodden med din egna röst och hjälper mig att veta hur jag kan utveckla och göra säsong 6 ännu bättre, inshallah. Följ oss på Facebook och Instagram där du kan följa arbetet med Koranpodden. Och vill du komma i kontakt med mig eller tipsa om någon som du vill att jag intervjuar, så gör du det lättast genom att maila mig på hej@koranpodden.se. Då återstår det bara för mig att önska dig en härlig vecka. Njut av det fantastiska vädret vi har ute just nu. Tack för att just du lyssnar på Koranpodden. Vi hörs igen nästa vecka på måndag, inshallah. Ta hand om dig tills dess. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.